الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا أنظر لكون إي ينم قنن بهار عقيدة som är relaterat till frågan om att tawassul, medling, och det vi går igenom med Sheikh Albani rahimahullahs bok att tawassul. Och förra gången, för att kortfatta det vi har gått igenom, så har vi gått igenom betydelsen av ordet al-wasila och att tawassul språkligt och förklarat verserna som innehåller detta ord, så att ingen kan komma och använda verserna för sin fördel och innovera och försöka bevisa någonting annat än vad ordet betyder, eller använda sig av verserna för att applicera någonting annat än vad verserna tyder på. Och vi kom fram till att verserna, och specifikt versen i surat al-Ma'ida, där Allah subhanahu wa ta'ala, där han talar om att vi ska försöka nå honom eller få och söka det som för oss närmare honom, så är de lärda inom tafsir överens över att det som innebär att finna en väg, en wasila, ett medel, en medling som får dig att komma närmare honom, är att handla och agera, alltså handlingar. En av dessa handlingar är dua. Och när vi gör dua så utför vi den viktigaste och främsta formen av ibada. Det är den viktigaste och främsta formen av dyrkan. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att dua huwa al-ibada. Dua är den verkliga dyrkan. Det betyder inte att annat inte är dyrkan, men det betyder att detta är den främsta och största formen, mäktigaste formen av dyrkan. Att dua. Att åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Att be honom om någonting som du önskar eller vill ha skydd från eller behöver. Och i att göra dua i sig finns så mycket som är kopplat till vår tro och det som vår ibada, vår dyrkan ska bekräfta, vilket gör att den är så stor och så ädel, just denna handling, att dua. Det är bevis på att du verkligen tror på att han finns. Det är bevis på att du verkligen tror på att han är kapabel. Det är bevis på att du verkligen tror på att han har sån makt att han kan lyssna på just dig och besvara just dig och kan göra det som är kanske i dina ögon omöjligt, men för honom lätt. Och bland alla som åkallar honom, just dig besvara och hjälpa dig och gynna dig. Detta är någonting som går tillbaka till både bekräftelsen av tron på Allah subhanahu wa ta'ala och att tawakkul, att lita på honom. Och att lita på Allah subhanahu wa ta'ala, detta är grunden i vår tro och det är grunden i tawhid. I diskussionen, i frågeställningen kring tawhid, att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala, i vår iman på att Allah subhanahu wa ta'ala är ensam i sitt herravälde, att han är ensam i att dyrkas ensam och att han är ensam i sina egenskaper och hans namn, så är milstolpen eller centrumet i denna fråga tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, eller att vi litar på honom. Tillit för att han är den enda. Tillit för att vi dyrkar honom för att han är den som är berättigad att dyrkas och den som har rätten att dyrkas. Så allting är kopplat i tawhid till att tawakkul, att lita på honom. Och detta är endast möjligt om du ser att Allah subhanahu wa ta'ala har den platsen och att du bekräftar för honom den makten och att du vet att han hör dig och att han kan göra det han vill. Därför är dua mäktigt, för att dua är någonting av dyrkan som Allah har beordrat oss, men som gynnar oss för att vi gör det för vår skull. Folk gör dua för sina angelägenheter. Däremot bör man ta hänsyn till Umar ibn Khattab radiyallahu anhus uttalande att det viktiga är inte att du blir besvarad, utan det viktiga är att du gör dua. Du är beordrad att göra dua. Dua är en dyrkan. Och du vänder dig inte mot Allah eller till Allah subhanahu wa ta'ala i denna dyrkan som är ädel och belönad. Och Allah subhanahu wa ta'ala har lovat att besvara denna. Så det viktiga är inte att du ser resultatet, för Allah subhanahu wa ta'ala har lovat. Utan det viktiga är att du står för denna dyrkan och att du åkallar honom. Att du gör dua. För Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat dig. Och detta är vad som är önskat av dig. Och detta är vad du behöver. Så oavsett om du ser resultat eller blir besvarad som du kan bekräfta är ett besvarande, så spelar det ingen roll, utan det viktiga är att du gör dua. Detta är någonting man ska ha klart för sig. Detta är någonting man ska veta om kring dua. Att dua är en dyrkan. Och när vi gör en dyrkan så gör vi det för att vi dyrkar Allah med det. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att utföra denna form av dyrkan. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger exempelvis وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger och er Herre säger åkalla mig så kommer jag att besvara er. Åkalla mig så kommer jag att besvara er i surat Ghafir, vers 60. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger även i surat Al-Baqara, vers 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانْ. Att om mina tjänare frågar om mig, så säg att jag är nära. Jag besvarar den som åkallar mig när han åkallar mig. Detta är Allahs beordring. Detta är den främsta av dyrkan. Det är den som Allah subhanahu wa ta'ala nämner som dyrkan efter att han har nämnt dyrkan i surat al-Fatiha som du repeterar varje dag. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast dig ber vi om hjälp. Det är dua, isti'ana, att be Allah om hjälp. Det är en form av dua. Detta är en typ av dyrkan som Allah subhanahu wa ta'ala redan har nämnt. Iyyaka na'budu, endast dig dyrkar vi. Där ingår dua, där ingår isti'ana, där ingår att be Allah om hjälp. Men wa iyyaka nasta'in, och dig ber vi om hjälp. Det nämns här ett som det viktigaste och den främsta formen av dyrkan som nyss har nämnt. Och också som en påminnelse för att vi ska komma ihåg att vi behöver Allah subhanahu wa ta'ala och att vi inte är tillräckliga själva. Att lita på honom och åkalla honom och be honom. Så Allah subhanahu wa ta'ala har genom dessa verser och dessa hadith vi har nämnt förpliktat för sin tjänare att han ska åkalla honom. Och bekräftat att åkallan är en ibada. Att åkalla Allah subhanahu wa ta'ala, det är en ibada. Och även förutom hadithen som vi nämner från Tirmidhi, att dua huwa al-ibada, att dua sannligen är dyrkan. Så har vi även indikation på detta i versen i surat Ghafir, vers 60, där Allah subhanahu wa ta'ala efter att han har nämnt och er Herre säger åkalla mig så kommer jag att besvara er, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sannligen de som vänder sig från att dyrka mig kommer få träda in i helvetet allesammans. Så Allah subhanahu wa ta'ala här nämner vändandet från denna dyrkan till att vara anledning att hamna i helvetet. Och att vändandet från att göra dua och inte åkalla Allah subhanahu wa ta'ala, att detta är att vända sig och vara högmodig över att dyrka Allah. Så med denna vers bevisar vi att dua är dyrkan. När Allah har beordrat oss och vi har bekräftat att det är lugnt, det är tyst för jag kan klippa den. Om jag fortsätter det försvinner. Vi har bevisat därmed att dua är någonting som finns av dyrkan som en muslim måste göra, som han är förpliktad att göra, som vi vet att vi bör utföra, som också muslimer i allmänhet använder sig av ständigt, förutom den som har ett hjärta som är försummat, som glömmer att han har en herre som han måste dyrka, inte bara genom salat och inte bara genom zakat och inte bara genom hajj utan också genom dua. För Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat dig och han har lovat dig efter att han har beordrat dig att han ska besvara dig. Precis som vi har nämnt i förklaring till verser förra gången, så beordrar Allah subhanahu wa ta'ala oss att använda oss av metoder eller medel eller medlingar som för oss närmare Allah subhanahu wa ta'ala. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ. Sök det som för er närmare honom. Wasila, det som medlar och får dig att komma närmare honom. Vilket vi kom överens över innebar goda handlingar. Dua är en god handling i sig och är en dyrkan i sig. Men finns det där kring dua anledningar som får denna dua att bli accepterad eller får den att vara mer berättigad att besvaras hos Allah subhanahu wa ta'ala? Svar ja. Vi har de situationer som profeten alaihi salatu wassalam har nämnt och beskrivit oss, för oss, där vi kan göra dua som är en anledning till att dua blir accepterad för att det är i en specifik situation. Att använda oss av en sådan situation är en anledning till att dua blir accepterad eller blir bönhörd. Främre eller starkare än kanske annars. Som när det regnar. Som när man är på resa. Som när man är förtryckt. Som den sista timmen under dagen på Jum'a. Och andra situationer som har nämnts i hadither om när det är en timme eller en tid av acceptans och accepterande av dua och besvarande av dua. Detta är ju en anledning för att få sin dua att bli bönhörd. Genom dessa hadith bekräftar vi och bevisar vi att det finns metoder och det finns medlingar eller sätt att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala på som får en dua att bli mer berättigad att besvaras och att han blir bönhörd och att den blir viktig, för att inte säga viktigare. Nu när vi pratar om dua blir det då diskussionen. Finns det metoder som går att använda och saker som kan använda sig av för att få denna dua att bli accepterad och få denna dua att bli bönhörd? Förutom tiderna som vi har nämnt nu, förutom situationerna som vi har nämnt, finns det någonting vi kan göra när vi åkallar Allah subhanahu wa ta'ala som får denna dua att bli accepterad eller bli bönhörd? Svar ja. Detta är att söka närhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Detta är att få sin dua att bli besvarad eller bli bönhörd på ett starkare sätt än kanske annars, genom att använda sig av dessa metoder. Men vad är det som begränsar dessa metoder eller denna form av medling som du gör i din dua för att bli bönhörd, för att denna dua ska accepteras? Vad ska du använda för metoder? Vi ska använda endast det som är bekräftat och bevisat i sharian. För endast det som är bekräftat i sharian är föreskrivna handlingar. Och det som du använder i form av föreskriven handling för att få din dua att bli accepterad är en god handling. Och denna goda handling du gör är det som vi har nämnt i versen. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ. Sök det som för er närmare honom av handlingar. Detta är då att söka dessa handlingar som går att göra under tiden man gör dua för att få denna dua att bli accepterad. Och det är kallat för wasila eller tawassul. Bara genom att översätta tawassul och wasila till att vara medling eller att ha en medlare som får saken att komma närmare Allah eller bli accepterad, så har folk innoverat metoder och andra påhittade sätt som de gör det på, som har lett dem till att dyrka andra vid sidan av Allah, för att de inte har hållit sig innanför gränserna till sharian och hållit sig till det som sharian och bevisen i Quran och sunna bevisar är en tillåten och en möjlig metod att få denna dua att bli accepterad enligt och närma sig Allah genom det. Det vi får reda på enligt haditherna och verserna och islams principer, vilket är det vi utgår ifrån när vi bekräftar en handling och hur den ska göras, Quran och sunna, och det som sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in var överens över, i dessa belägg finner vi endast tre typer av metoder eller tre typer av medlingar som kan användas och göras när man närmar sig Allah i sin dua och får den att kunna bli accepterad och starkare bönhörd. Det finns ingen metod förutom dessa tre som har nämnts i bevisen. Och alla metoder förutom dessa tre av metoder för medling är innovationer, påhitt och någonting som går emot bevisen. Dessa tre är simpla och jag tror att ni känner till dessa tre allesammans. Men det är viktigt för oss att vi går igenom dem och att vi nämner dess bevis för dem, så att folk har klart för sig både vad det är som är en typ av medling som är tillåten att använda och kanske till och med bör användas när vi gör dua för att få den accepterad hos Allah, denna goda handling, med en god handling för att den ska medlas för och komma närmare Allah. Och även att vi känner till dess bevis och belägg så att vi kan bevisa för andra när vi diskuterar att så här är det och därför och med dessa bevis och belägg. För denna fråga är viktig att ta upp och därför har vi tagit upp den nu, för att den är missförstådd hos folk så pass att det har lett till att man dyrkar andra vid sidan av Allah. Man åkallar andra som är döda. Man åkallar folk som inte ens är närvarande. Man åkallar folk som är på andra sidan jorden. Och så kallar man det tawassul, wasila. Och så använder man versen. Wabtagu ilayhi alwasila. Vi måste begränsa den här typen av wasila, medling, till att vara medling som är föreskriven i sharian och metod som är bevisad enligt bevisen. Har vi det, så är vi nöjda. Ett annat, så avvisar vi det. Den första av dessa metoder är självfallet att använda sig av Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper för att få denna dua att bli bönhörd och för att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala med sin dua via hans namn och egenskaper. Detta är självklart ingenting som någon av muslimerna disputerar kring. Detta vet vi. Allah subhanahu wa ta'ala, han säger walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Och Allah subhanahu wa ta'ala tillhör de vackraste namnen, så åkalla honom via dessa. Använd dessa vackra namn, al-asma'ul husna, när ni utför dua, för att få denna dua att bli accepterad, för att få denna bli bönhörd, som en anledning till att denna ska närma sig Allah subhanahu wa ta'ala, och att du ska närma dig Allah subhanahu wa ta'ala med denna dua och bli bönhörd. I surat al-Araf, vers 180. Så versen walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah tillhör dessa vackra namn, så åkalla honom med dem, innebär att åkalla Allah när ni gör dua med att använda er av hans namn och däribland även egenskaper för att få denna dua att bli accepterad och att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala och bli bönhörd. Detta är vad versen innebär. Och det är som att en person skulle säga att Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, jag ber dig ar-Rahman, ar-Rahim, du den nåderike, den barmhärtige, jag ber dig att vara barmhärtig över mig. För din barmhärtighet, vid din barmhärtighet, var barmhärtig över mig. Du åkallar Allah med hans namn och hans egenskaper. Du nämner hans egenskaper, du är den som är kapabel till att göra det du vill. Och du är kapabel över allting. Och du har makten över allting. Och allting är lätt för dig. Så hjälp mig. När du använder Allahs namn och du använder hans egenskaper i att göra dua. Du är den mest förlåtande. Den som överser och tar bort synder. Så ta bort mina synder och förlåt mig. Detta är metoder och en medling som vi använder för att få vår dua att bli accepterad. Som Allah subhanahu wa ta'ala själv har beordrat oss att göra. Och detta finner vi bevis för hos profeten sallallahu alaihi wasallam, att han själv har använt som metod. Att han har använt Allahs namn och egenskaper för att bli bönhörd eller för att få denna dua att bli accepterad och närma sig Allah subhanahu wa ta'ala via den. Exempelvis att profeten alaihi salatu wasallam säger: Ya hayyu ya qiyyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qiyyum, du den levande, den som är oberoende av någonting, som allt är i behov av, al-qayyum, bi rahmatika astaghith, vid din barmhärtighet ber jag dig om hjälp. Så Allah, profeten sallallahu alaihi wasallam, han använder både hans namn al-hay och hans namn al-qayyum, de två största av namnen som Allah subhanahu wa ta'ala är beskriven med, som finns i ayat al-kursi. Och sen använder han en av hans egenskaper, bi rahmatika, vid din barmhärtighet, så ber jag dig om hjälp. Och det är även återberättat, autentiskt från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Att Allah, vid din kunskap om det dolda och din makt och kapacitet över skapelsen, håll mig vid liv om du vet att livet för mig är bättre, och ge mig död eller ta mitt liv om du vet att död för mig är bättre. Det här är en dua som profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. Där han använder Allah subhanahu wa ta'alas egenskaper, både hans kunskap om det dolda, ilmul ghaib, och hans makt al-qudra, hans makt över skapelsen, som anledning för att få denna dua att bli accepterad. Och det storslagna och tydliga beviset kanske vi har, förutom versen, för att bekräfta att man gör dua med Allah subhanahu wa ta'alas namn, al-asma'ul husna, är hadithen i Ibn Hibban, som är och finns i silsilat av hadith al-sahiha, hadith 199. Där den långa duan som finns citerad, där profeten sallallahu alaihi wasallam lärde duan, han lärde oss duan för den som känner sig deprimerad och känner oro. Och han nämnde efter att han lärt denna dua att ingen ska ha hört denna dua förutom att han själv ska lära sig den också. Och i denna dua, och så att ni känner igen vilken det är, det är Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uka. Där säger profeten sallallahu alaihi wa sallam i denna dua, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, att jag ber dig Allah subhanahu wa ta'ala, jag ber dig, jag frågar dig, bi kulli ismin huwa lak, vid varje namn som tillhör dig, sammayta bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik, antingen av de namn som du har namngett dig själv med, eller de namn som du har lärt någon i skapelsen, aw anzaltahu fi kitabik, eller som du har uppenbarat i din bok, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, eller även de namnen som du har behållit i din kunskap om det dolda, som inte folk har kunskap om. Jag ber dig via alla dessa namn, de namn som du har namngett dig själv med, de namn som du har lärt någon i skapelsen, de namn som du har uppenbarat i boken, de namn som bara du känner till i det dolda och ingen annan. Jag ber dig via dessa namn, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, jag ska göra Koranen till gården i mitt hjärta. Och nora sadri, och ljuset i mitt bröst, och jala huzni, och att det förbott min sorg, och det här behammi, och att det tar bort min oro. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att ingen använder sig av denna dua förutom att Allah subhanahu wa ta'ala tar bort hans sorg, och istället för att låta honom vara sorgsen och ledsen kommer han byta hans tillstånd till att vara av glädje. Och sedan så nämnde han att det finns ingen som hör denna dua som ska gå undan från att lära sig den. Så det är för oss nu, eftersom vi hörde duan och studerade den, att vi också ska lära oss den till nästa gång. Vad som är viktigt och mäktigt i denna hadith är att profeten sallallahu alaihi wasallam, han lär oss flera saker. Ett, att man använder sig av Allah subhanahu wa ta'alas namn. Och det är det som är kopplat till tawassul i detta fall. Man gör dua och använder sig av alla Allahs namn för att få sin dua besvarad. Men inte bara detta är från det viktiga och fina i denna hadith, när vi även studerar den nu. Utan även finner vi där i att det finns i början av hadithen och duan ett erkännande hos personen. Allahumma inni abduk, jag är din tjänare. Jag är din tjänare. Och ibn abdik, son till din tjänare. Och ibn amatik, son till din tjänarinna. Nasiyati biyadik, min panna är i din hand, du gör vad du vill. Madin fiyya hukmuk, din dom är den som gäller för mig. Adlun fiyya qada'uk, allt som du dömer för mig det är rättvisa. Det här är att erkänna Allah subhanahu wa ta'alas höghet. Att erkänna Allah subhanahu wa ta'alas position hos dig. Och din plats hos Allah till att vara tjänare, son av tjänare, son av tjänarinna, innan du även ber om den hjälp du behöver. Och även den ber du med alla Allahs namn och hans egenskaper, vilket bevisas i denna hadith som finns återberättat som sagt i Musnad al-Ahmad och även i Silsila Sahiha, hadith 199. Av dessa verser och bevis får vi reda på att använda sig av Allahs namn och egenskaper är känt, bevisat. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدِعُوهُ بِهَا. Allah tillhör dessa vackra namn. Använd dem när ni åkallar honom. Åkallar honom via dessa. Alltså tawassul med Allahs namn. Och sedan den andra kategorin som är bekräftad och bevisad enligt bevisen. För att få sin dua att bli accepterad och använda som medling för att bli bönhörd. Är att använda sig av sina goda handlingar. Att använda sig av goda handlingar. Sina a'mal saliha. Och detta är någonting som finns bekräftat i flera verser. Och som inte någon bör ha tvivel kring. Och det är som att du skulle säga Allah. Jag ber dig. För min kärlek till dig. Och mitt följe av profeten sallallahu alaihi wasallam. Att du förlåter mig. Allah, på grund av min kärlek jag har för profeten sallallahu alaihi wasallam och mitt försök att följa hans sunna i det minsta och det stora jag ser och vet, förlåt mig eller hör mig. Du använder de goda handlingar du har som en anledning hos Allah att acceptera den, som en medling för att få dig att bli bönhörd. Och detta måste inte alltid vara just något specifikt. Du har gjort en specifik dag. Allah, jag gav 1000 kronor. Utan det kan vara din iman. Det kan vara din tro. Det kan vara någonting du har gått igenom. Ditt tålamod. Så att det inte alltid måste vara någonting sakligt. Och bevis för detta finner vi i Koranen i flertal. Först och främst Allah s.w.t.s ord i surat Ali Imran, vers 16. Där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de troende. Och han säger: Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Att Allah säger, att de säger, dessa troende. Rabbana innana amanna. Vår Herre, sannoliken har vi antagit tron, vi tror. Så på grund av denna tro vi har, att vi har antagit den och underkastat oss den. فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبًا. Så förlåt våra synder. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Och skydda oss från straffet. Från helvetets straff. Även finner vi i surat Ali Imran, vers 53. Att Allah s.w.t. nämner de som antar tron och lämnar falskheten. Och antar sanningen. Att de säger: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Rabbana amanna bima anzalta. Vår Herre, vi har sannligen trott på det du har uppenbarat. Wattaba'na ar-rasul. Och vi har följt profeten sallallahu alaihi wasallam. Faktubna ma'ash-shahidin. Så skriv oss bland dem som har vittnat denna sanning. Och bevittnat den. De använder sin tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och att de tror på det som är uppenbarat av honom. Och att de följer profeten sallallahu alaihi wasallam, sitt följe till profeten alaihi salam. Detta också som en anledning för att bli bönhörd. Och att Allah subhanahu wa ta'ala ska skriva dem bland de som bevittnar denna sanning. Så det finns flera verser som tyder på detta. Och detta är två av dem. Och om vi skulle samla alla så hade det varit svårt och hade gått ut över tiden, men detta är två bevis som räcker och jag tror att de är tydliga i sitt bevisande. Och från hadither som bevisar detta fenomen är Buraida ibn Husayb radiyallahu anhu. Buraida ibn Husayb som sa att som berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam hörde honom. Eller nej, att profeten sallallahu alaihi wasallam hörde en person säga: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han hörde en person säga att Allah, jag ber dig med mitt vittnesmål om att det inte finns någon gud värd dyrkan förutom du, att du är den enda, den som är oberoende, att du har inte fött någon och ingen har fött dig, och att det finns ingen som är lika dig. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam om denna persons dua som använde dessa inte bara Allahs egenskaper, som att han är den enda och att han är oberoende, utan även sitt vittnesmål om att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda, la ilaha illallah, att han vittnar om detta. Detta är det första han använder som bevis, och detta är då att använda sin handling, sitt vittnesmål, som anledning till att få du'an att bli bekräftad. Och då säger profeten sallallahu alaihi wasallam om denna du'a att qad sa'ala Allah bi ismihi al-'azim. Qad sa'ala Allah bi ismihi al-'azim. Han har frågat Allah med hans stora, hans väldiga namn. Med Allahs väldigaste namn. Alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha da'a bihi ajab. Det namn som om Allah blir frågad om så kommer han ge, och om Allah blir åkallad med detta namn så svarar han. Så med detta får vi reda på profeten sallallahu alaihi wasallams bekräftelse att denna person använde sig både av Allahs namn och egenskaper, och att han använde sig av sina handlingar, sitt vittnesmål och sin vittnesbörd om la ilaha illallah, för att få sin dua att bli bönhörd. Och det som kanske är den kändaste av bevisen i detta fall är de tre personer som stannade över natten i en grotta och som sedan blev fast i denna grottan på grund av att en sten täckte för ingången. Och denna hadith är känd och finns i Muslim och andra, där profeten sallallahu alaihi wasallam nämner dessa tre personer som är i grottan och blir instängda där inne, där en sten täcker för mynningen. Och nu när de finner att denna sten har täckt för grottan, så säger de att innahu la yunajjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Att sannligen finns det ingen som kan rädda er från denna sten nu som har stängt in oss, förutom att vi åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med våra goda handlingar. Att vi åkallar Allah subhanahu wa ta'ala bi salih a'malikum, med era goda handlingar. Och i Sahih Muslim finns då återberättningen att vissa sa till andra, undhuru a'malan amiltumuha salihan lillah. Att titta vad ni har gjort av goda handlingar för Allah subhanahu wa ta'ala, skulle använda dem som dua och använda dem som anledning i din dua så att vi blir räddade härifrån. Så den första av dem börjar. Och den första säger Allah att jag har två äldre föräldrar som är äldre i ålder. Och det finns ingen, jag dricker inte, och min familj dricker inte av, vad ska man säga, kvällsdryck eller kvälls, den drickan som dricks, som man dricker innan läggdags eller på kvällen, att ingen av oss dricker av denna dricka förutom att de har druckit först. Och en dag så blev det så att jag var upptagen med mina får och lamm, och de hann lägga sig och sova innan jag hade gett dem möjligheten till att dricka denna dryck eller mjölk, eller vad som har blivit beskrivet. Så jag stod där och väntade på att de skulle vakna med detta kärl i min hand fram tills fajr, då de vaknade så att de kunde dricka ur detta kärl och dricka denna dricka som de har missat innan någon av oss andra drack. Och genom att han gjorde denna dua så flyttade Allah subhanahu wa ta'ala på stenen en liten bit, men inte så pass att de kunde gå ut. Så vad är det denna första person använder? Han använder sin goda handling som är att vara god med sina föräldrar och ge dem företräde i deras äldre dagar, som är ännu viktigare. Och detta är bland de bästa av handlingar som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt efter att han har nämnt sin rättighet att dyrkas ensam. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Och din herre har fastslått att ni inte ska dyrkas någon annan förutom honom, och att ni ska vara goda mot era föräldrar. Den andra som gör dua han säger att jag hade en kusin, en tjejkusin, som var den mest älskade människan hos mig. Och jag försökte att förföra henne, men hon hindrade mig. Tills det att en tid gått och de blev påverkade av eller genomled en torka. Så hon kom till mig och behövde hjälp, alltså ekonomisk hjälp för denna torkan. Så jag gav henne 120 dinar med villkoret att hon ska ha umgänge med mig. Och när jag var på gång och nära in till att ha umgänge med henne, så sa hon till mig att spräck inte ringen, eller bryt inte ringen som inte du har tillstånd till, eller som inte är tillåten för dig. Och en annan återberättning, den som finns i Sahih Muslim, att ja Abdallah, ittaqillah och la taftah al-khatim illa bihaqihi. Att tjänar av Allah, frukta Allah och öppna inte denna ring förutom när du har rättighet till den. Som fick honom att vända sig därifrån. Och fastän detta var den mest älskade människan hos honom av känslor, så fruktan för denna händelse och det var han var på väg att utföra, vilket var zina, så stack han därifrån och lämnade denna handling samtidigt som han lämnade guldet där och gick iväg. Så han säger att om detta är en handling som Allah, du accepterat från mig till att vara endast för dig, så hjälp oss. Och stenen flyttade sig ytterligare, men inte tillräckligt för att de ska kunna ta sig därifrån. Och sista av dessa tre gjorde dua med att Allah, jag har innan eller förr hyrt in personal för mina gårdar. Och jag har alltid gett dem deras lön. Förutom en som gick iväg eller som avslutade sitt yrke utan att jag hann ge honom av denna lön. Och av detta blev det kvar massa som då växte och blev bättre eller ökade av djur eller frö och liknande som blev större och i mångfald för honom. Tills det att en dag denna som missat sin lön kom tillbaka och bad honom om lönen. Att jag glömde ta min lön där, jag vill ha min lön. Så han säger allt som finns nu, allt är ditt. För allting kommer från den lönen som han lämnade kvar. Så han säger, skojar du med mig? Det är inte min lön. Han säger, detta är från det du lämnade kvar som tillhörde dig. Så ta allting för allting tillhör dig. Och han tog allt. Han lämnade ingenting. Och tog det som sin lön. Allah, om detta är någonting jag har gjort för din skull, så få oss att komma härifrån. Och stenen flyttades ytterligare så att de kunde komma ut ur denna grotta och komma därifrån. Så alla tre av dessa här tre som gjorde dua använde sina goda handlingar för att bli bönhörd. Olika saker de har gjort för Allahs skull som är mäktiga handlingar, stora handlingar, belönade handlingar för att bli bönhörd i sin dua. Och om någon skulle säga nu, och denna finns i Sahih Bukhari och vissa tillägg vi har tagit är från Sahih Muslim och även i andra hadithböcker finns den mer rapporterad. Och om någon nu skulle komma och säga att men detta var ju från förr, det var från yani, Bani Israel eller innan islam, innan profeten sallallahu alaihi wasallam kom med islam och dessa domar som finns i sharian kom. Så hur kan ni använda det som argument? Detta var ju förut. Svar på detta blir att det är sant att om domar nämns från förut som inte är överens med sharian, då avvisar vi dessa domar och håller inte med dem. Och om någonting rapporteras någonstans från någonting av de tidigare folken och de tidigare religionerna, så är inte det belägg och bevis i vår religion. Men när profeten sallallahu alaihi wasallam själv berättar den här händelsen och själv informerar oss om dessa tre personer, så finns det en anledning till varför och lärdomar i den. Så att profeten alaihi wasallam själv informerar oss är bevis i sig själv och gör det till bevis i sig själv. Därför finns det bevis i denna hadith för just vår tes att den andra typen av tawassul, av medling som används för att få sin dua att bli bönhörd, är att använda sina goda handlingar som man har gjort för att få dessa dua bli accepterade. Och den sista och tredje av dessa typer av tawassul är att använda sig av en god persons dua för dig. Att använda sig av en god persons dua för dig. Alltså att du ber en person göra dua för dig, eller att du använder en god person för att göra dua som kan vara en anledning till att den blir accepterad och att det gynnar dig. Och detta är någonting som är bevisat enligt tydliga hadith, att det är tillåtet att be någon att göra dua för en. Och att det kan vara så att en person känner att jag är i ett trångt tillstånd, i ett jobbigt tillstånd. Kanske om någon annan gör dua för mig, så är detta en uppöppning till att Allah SWT bönhör och hjälper, för att detta är en person som besitter taqwa och gudsfruktan på en sån nivå som Allah SWT inte avvisar dua från. Då är detta en metod att be honom att göra dua för dig, en metod som är tillåten och korrekt. Men det tillför också vissa villkor för att det här ska kunna ske. Och det är att han ska vara levande, och det är att han ska vara kapabel, och att han ska vara närvarande. Det finns tre villkor för att be någon om hjälp, och härmed be någon om att göra dua för dig också. Att han ska vara närvarande så att han vet att du säger detta till honom. Och att han ska vara levande så att han inte är död och inte kan hjälpa dig. Och att han ska vara kapabel till att göra detta, och dua är någonting som han är kapabel till. Om han inte är kapabel till det och du vet att han inte är kapabel till det. Eller att han inte är närvarande och du vet att han inte är närvarande och hör dig. Eller att han är död och inte kan gynna dig eftersom han inte lever. Så har du begått med detta kyrk. Du har satt någon vid Allahs sida i att ge honom kapacitet och att ge honom en roll som Allah har förnekat för honom och han inte har, vilket är logiskt och även enligt bevis bekräftat. Att detta är att sätta någon med Allahs sida, eftersom du ger honom egenskaper och rättigheter som han inte har och inte har möjlighet till, som Allah har förnekat och logiken förnekar. Medan motsatsen här är bevisad. Så se skillnaden mellan de två, och det här så fyrsten inte förstår. Att vi förbjuder inte att någon gör dua för någon. Vi förbjuder inte att någon ber någon att göra dua för en. Om man ser Guds fruktan i honom, eller att man behöver hjälp på så sätt som att du behöver hjälp med någonting annat. Samtidigt som detta är bevisat enligt bevisen. Men på det sättet som de sufisterna använder denna metod, vilket är att gå till de döda vid gravarna, eller att åkalla på avstånd, så är detta varken känt från sahaba, och det är inte känt i bevisen. Och det är att ge någon en ställning eller ge någon en position som innebär att ge den en gudomlig status. Att kunna höra dig på avstånd. Att kunna gynna dig som död. När egentligen han vet inte ens när han ska vakna igen på domedagen och så vidare, vilket vi kommer gå in djupare längre fram. Och bland bevisen som tyder på det här, det är exempelvis det som återberättas av Anas bin Malik radiyallahu anhu, som berättar att under profeten sallallahu alaihi wasallams tid så blev det en torka i Medina. Och under tiden profeten alaihi salatu wasallam stod på minbar och hade khutbat al-jum'a, så kom det en beduin fram till honom. Samtidigt som han stod på minbar. Och han vände sig till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: ja Rasulallah, våra ägodelar har förstörts. Det är torka, vi är hungriga. Familjer har gått under, som det nämns i olika återberättningar. Våra djur, vårt boskap, det håller på att dö ut. Så gör dua för oss att det ska regna. Dua al-istisqa. Så profeten sallallahu alaihi wasallam lyfte upp sina händer så att man kunde se hans underarmar. Och han gjorde dua för att Allah SWT ska ge dem regn. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Och människorna gjorde dua också och lyfte sina händer. Och gjorde dua med honom. Och han varken vände sig om eller var vänd mot qibla, utan han stod på minbar så som han stod. Tills det att på en himmel som var fri från moln, och det återberättas i dessa återberättningar att den var blank som en spegel, så kom det moln som var fulla med vatten, som sedan regnade över Medina. Och det regnade i 6 dagar, och sahaba sa: vi har inte sett solen på 6 dagar. Tills denna beduinen kom igen till profeten sallallahu alaihi wasallam nästa jumma och sa: våra hus håller på att gå sönder, våra saker håller på att drunkna, gör dua att Allah får det att sluta regna. Och du gjorde dua att Allah ska stoppa detta regn. Så i detta har vi bevis på att de bad profeten sallallahu alaihi wasallam göra dua. Och att han ber någon annan att göra dua. Det andra beviset nu, för någon skulle kunna komma och säga, men det här, det är till profeten sallallahu alaihi wasallam, det är självklart, han är profet alaihi wasallam, det är klart de kommer till honom, han ska göra dua, Allah beordrar till Koranen att han ska göra dua för de troende. Okej. Men okej, vi går tillbaka till att se hur sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in har förstått det här. Och då går vi tillbaka till återberättningen i Bukhari från Anas bin Malik radiyallahu anhu också, där han berättar att Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, när han säger när det blev en torka i Medina. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, vår andra khalifa, han var khalifa i Medina, och när det blev så att det torkade, så att det blev en torka i Medina, så brukade de använda Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, profeten sallallahu alaihi wasallam farbror, för att göra dua och istisqa och be om regn. Och han sa, Umar radiyallahu anhu, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Att vi brukade vända oss till dig, använda profeten sallallahu alaihi wasallam som tawassul, som medling. Och du brukade sända regn. Wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina. Och nu använder vi oss av hans farbror, profeten sallallahu alaihi wasallam farbror, som wasila, som tawassul, som medling till dig. Så får det att regna, eller regna av oss. Nu i denna hadith finner vi två saker som måste diskuteras och två nyttor som vi lär oss. De två nyttorna som vi lär oss, det är att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, eftersom profeten alaihi salatu wassalam är död och begravd i Medina bredvid dem, så använde han sig av profeten sallallahu alaihi wasallams farbror Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Vilket det bevisar sig själv att sahaba förstod att vi inte använde profeten alaihi salatu wassalam eller hans grav eller hans namn längre. Och så som vi förut gick till profeten sallallahu alaihi wasallam som denna beduin för att be om hjälp eller be om vatten och regn, det görs inte längre för han är död. Utan nu använder vi istället hans farbror. Det andra är att ingen av sahaba sa emot, utan alla var med. Och han säger när det brukade bli torka, betyder att det skedde flera gånger, inte en gång. Vilket tyder på att alla sahaba är överens och alla sahaba har samma förståelse i denna fråga. Vi använder inte profeten sallallahu alaihi wasallam längre till att göra dua för oss. För han lever inte längre bland oss. De två sakerna som ska diskuteras, det är frågeställningen att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, han säger Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina. Allah, vi brukade vända oss till dig med profeten sallallahu alaihi wasallam, vår profet, som medling för regn. Vad brukade de göra? Vända sig till Allah med profeten som medling. Profetens vadå? Hans kropp? Hans namn? Vad brukade de vända till Allah med profeten? Vad brukade de vända sig till Allah med som profeten var med på? Dua! Vi brukade vända oss som medling till dig med medlingen profeten sallallahu alaihi wasallams dua, så att det skulle regna. Och han fortsätter och säger att wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina. Och nu använder vi profeten sallallahu alaihi wasallams farbror istället som medling för att du ska få det att bli bönhört och regna över oss. Profeten sallallahu alaihi wasallams farbror radiyallahu anhu, hans vadå? Hans kropp, hans namn, hans status. Vad är det man använde som medling? Man använde hans dua. Förut profeten sallallahu alaihi wasallams dua, nu Abbas dua. Det var inte profetens status och ställning. För skillnaden ändras ju inte för att profeten sallallahu alaihi wasallam inte är där. Han har fortfarande sin status och ställning. Men han gör inte dua längre för han lever inte bland oss. Men hans farbror Abbas radiyallahu anhu, han lever, han är här. Och han har närhet till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han är äldre. Han är släkt med profeten alaihi salam. Och han var omtyckt av profeten sallallahu alaihi wasallam. Så han är berättigad att göra dua för dem som en gudsfruktig person. Och de vände sig när tawassal och vi använde som medling profetens dua förut. Och nu Abbas dua nu när vi gör dua till dig. Att för denna persons dua acceptera. Inte hans kropp. Inte hans namn. Inte hans status. För annars hade dessa texter innehållit Allah för profetens status skull ge oss regn. Allah vid profetens namn. Allah för och så vidare av de metoder som de använder idag. För profeten sallallahu alaihi wasallam rätt. Haq al-Nabi. För hans rättighet över. Vem? Jag vet inte. Men hans rättighet besvara oss. Men nej. Man gjorde dua genom profeten sallallahu alaihi wasallams dua. Och när profeten alaihi wasallam inte levde längre använde man Abbas dua radiallahu anhu. För att han levde och han var där. Och detta är någonting som är autentiskt och bekräftat. Ingen sa Allah, vi använder Abbas status. Vi använder Abbas radiallahu anhus namn för att du ska acceptera från oss. Nej, vi vänder oss till dig med Abbas. Abbas vadå? Hans dua. Som förut var profeten sallallahu alaihi wasallams dua. För vi brukade innan vända oss till dig med profeten alaihi wasallam. Han gjorde dua för vatten och ring. Men alltså nu idag vi använder Abbas radiallahu anhu för att profeten sallallahu alaihi wasallam inte längre lever bland oss. Detta är en grund och bevis ifrån Koran och Sunna att alla metoder som är annan än dessa är falska och emot sahaba radiyallahu anhus förståelse. Och vi har även indikation och bevis ytterligare på att sahaba förstått det på detta sätt och att de har applicerat detta vid andra fall än Umar ibn Khattab själv. Det återberättas med en autentisk kedja i Tariq ibn Asakir rahimahullah i hans bok Tariq där det återberättas från Salim ibn Amir al-Khubairi att under Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhus tid så blev det en torka. Så Muawiyah ibn Abi Sufyan han gick ut i Damaskus för att göra dua för regn. Yastasqawn. De skulle göra dua för istisqa. Be om regn. Så Muawiyah radiyallahu anhu han gick upp på minbar. Och han sa, Aina Yazid ibn al-Aswad? Var någonstans är Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Var någonstans är han? Så folket kallade på honom. Och en person kom emot dem. Och Muawiyah radiyallahu anhu beordrade honom. Att sätta sig vid Muawiyahs fötter eller vid hans ben när han stod på minbar. Och sen att han skulle göra dua. Och att Muawiyah gjorde dua. Och sa Allahumma inna nastashfa'u. Allahumma inna nastashfa'u ilayka al-yawm bi khayrina wa afdalina. Allahumma inna nastashfa'u ilayka al-yawm bi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Ya Yazid, irfa'a yadayk ila Allah tabaraka wa ta'ala. Farrafa'a yadayhi wa rafa'a an-nasu aydihim. Så Muawiyah radiyallahu anhu han stod vid minbar. Och Yazid ibn al-Aswad sitter på denna minbar vid hans ben. Och Muawiyah säger Allah, vi använder Yazid ibn al-Aswad som medling för denna dua vi gör. Vi vänder oss till dig med Yazid ibn al-Aswad, den bästa bland oss, den goda bland oss. Och sedan sa han till Yazid ibn al-Aswad, Yazid, lyft dina händer och gör dua. Och folket lyfte sina händer och gjorde dua med Yazid ibn al-Aswad. Om att det skulle regna. Så Muawiyah radiyallahu anhu han förstod också att det är Yazid ibn al-Aswads dua vi är ute efter. Och hans dua som är en god och gudsfruktig persons dua som vi använder när vi gör dua som vi ber om. Inte hans plats, status, rättighet eller någonting annat. Detta tydliggör också vad betydelsen är i Umar ibn Khattabs hadith. Att det var samma sak man sökte, hans dua. Och det är så Muawiyah ibn Sufyan radiyallahu anhu också förstod det. Hur som helst, med detta fastslår vi att det finns inga andra metoder och typer av medlingar i sin dua som är bekräftade och berättigade att använda sig av tydliggörs i Koran och Sunna förutom att använda sig av Allahs namn och egenskaper eller att använda sig av sina goda handlingar eller att använda sig av en gudsfruktig rättrogen persons dua som du ber om att göra dua för dig. Detta är bekräftat i bevisen och bekräftat i dessa bevis och belägg och inget annat förutom dessa finns. Och nu kommer vi vidare komma in på argument och deras olika motargument de använder sofisterna när de försöker lägga till ytterligare kategorier, vilket vi kommer fortsätta med nästa gång. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.